Ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, nu fortsätter vi att gräva i våran historia. Och det finns ju faktiskt en historia som inte bara handlar om slottet och om det gamla Tyresö, torp och gårdar och sånt. Utan det finns också en modern historia, det vill säga när Bollmora byggdes. Och jag håller nu på att hitta människor som kan berätta om den tiden. Och en av dem som jag har fått tips om är en person som jag faktiskt känner väldigt bra, i alla fall när jag var liten. Han heter Walter Slunge och var en av de ledande politikerna här i Tyresö. Ja, den stora politikern i Tyresö historia hette ju Gunnar Gyllnet. Det var han som på 50-talet köpte delar av det som sen blev Bollmora och som skapade Bollmora mitt ute i skogen. Men sen kom det en massa unga människor hit i Tyresö och som tog över. Så nu ska jag ringa till Walter som inte längre bor kvar i Tyresö.
Ja, Slunge.
Nej, men hej Walter Slunge. Det här är Ann Sandin Lindgren på Tyresradion.
Ja.
Jo, Walter Slunge. Jag har ju börjat läsa en bok som heter, den heter Samhällsbyggarna, Tyresös moderna historia och Ulf Lönnqvist.
Ja, den har jag också läst.
Och då tänkte jag att du och jag skulle hjälpas åt att berätta sen om vad som hände när samhällsbygget tog fart här i Tyresö. Men innan vi gör det, då skulle jag ju först vilja intervjua dig om vem är Walter Slunge och var föddes han någonstans? Så Slunge är ju ett känt namn, inte bara på grund av dig, Walter, utan också för att du har en känd hustru i den här kommunen, eller i alla fall som jobbar i den här kommunen.
Ja.
Lätte Slunge.
Det är riktigt. Men jag är född här nere i Slungsås, där jag har bott i år, eller bor nu för tiden.
Ja, var ligger det någonstans?
Det ligger nere i Småland, i Gnosjö kommun. Och min far, det var en liten lantgård med 5 kor och en häst och några grisar. Den var inte stor, men det var inga gårdar här nere. Och här bodde jag. Och vi var 5 gårdar med en massa barn på. Det var nästan som Bullerbyn.
Och vilket år är du född då, får man fråga det?
35.
35?
Så jag är ganska gammal. Jo, och sen gick jag i skola här i Kävsjö, hette socknen då på den tiden. Och det var en sån här B2-skola, så att vi gick in i folkskolan 3, 4, 5 och 6 klass tillsammans. Och vi hade en duktig lärare som samtidigt var kantor i kyrkan. Så vi lärde oss en förfärlig massa psalmer utantill. Så jag tror jag lärde mig nästan 100 psalmer utantill. Det var ju inte vanligt utan att man slutade efter 6 år i skolan. Men då skulle man införa ett 7:e skolår här.
Ja.
Och då så sa, jag tror det var prästen som övertygade far, att jag kunde ju gå ett år på realskolan istället.
Just det, realskolan, vad var det för oss unga lyssnare?
Realskolan var en antingen en 4-årig, eller det fanns också 5-årig realskola. Men i Värnamo var det en 4-årig realskola som man gick in när man hade gått 6 år i folkskolan.
Så det blev någon kombination av högstadium och gymnasium, eller?
Det kan man säga, det var väl högstadium nästan. Och man hade inträdesprov till och med för att komma in i den här skolan. Men det var väldigt ovanligt att det var några lantbrukarsöner som gick. Mm. Men jag tenterade in och kom in. Och sen gick jag där i 4 år. Och det gick väl ganska bra. Och sen var det ju frågan om vad jag skulle göra sen. Och min far, han tyckte kanske jag kunde bli brevbärare här. För den gamle brevbäraren, han skulle pensioneras. Och jag hade faktiskt det sista året när jag gick i realskolan kört posten på sommaren här.
Var det ett framtidsyrke på den tiden?
Ja, alla sådana yrken var ju bra. Men sen så hade jag en bror som var hemma och var sjuk i tuberkulos.
Oj, ja.
Så min far, han sa, jag kan inte ha två luar gående hemma på gården. Så du får väl börja på gymnasiet då.
Aha. Mm.
Ja, och det var närmaste gymnasium var i Jönköping.
Mm.
Så där blev jag inkvarterad hos en skolkamrat till min mor. Och sen gick jag där i 3 år.
Mm. Du hade läshuvud?
Ja, något sånär. Ja. Sen var frågan vad man skulle göra igen då. Sen var det militärtjänst och det gjorde jag ordentligt i 2 år nästan. Så jag blev reservofficer. Och sen var frågan vad man skulle göra senare. Då hade min syster, hon hade blivit småskollärare.
Mm.
Och annars var det ju bara prästen som skolade, hans barn egentligen, som fortsatte att studera.
Just det. Mm.
Men jag tenterade in till folkskoleseminarium i Göteborg. Och för det var ju vad man kunde här ute, var antingen präst eller skollärare.
Mm.
Och sen gick jag där i 2 år och blev folkskollärare.
Jaha.
Och då fick man undervisa på mellanstadiet, tror jag det var. Men om man kompletterade med ett par betyg på universitetet så fick man undervisa på högstadiet.
Jaha.
Så då sökte jag in vid Göteborgs universitet och började läsa statskunskap. Men jag blev kvar där sen och läste in en politisk magister, som det hette på den tiden. Det finns inte kvar länge nu, men det var nationalekonomi och statskunskap och företagsekonomi och statistik.
Var det någon i din släkt som hade pluggat så här mycket innan?
Nej, det fanns ingen.
Så du var den första egentligen som gick på universitetet?
Ja, i min släkt var det ju det. Och det var inte många lantbrukargrabbar, eller om det var någon här ute som hade gjort det.
Nej.
Ja, sen var där en som läste ihop med mig som hade blivit färdig och fick jobb i Stockholm på Folksam.
Aha.
Och han ringde mig och sa att nu annonserade de ut ett jobb till på Folksam. De har gjort en ny utredningsavdelning.
Mm.
Och det tyckte han jag kunde söka. Och det gjorde jag. Och så flyttade vi till, och under tiden hade jag gift mig också.
Ja, med vem då?
Med Lette Adli hette hon på den tiden. Hon var kommen från Estland som flykting 1944.
Mm.
Och sen hade hon pluggat de var i Landskrona och sen pluggade hon i Göteborg. Det var där jag träffade henne.
Just det, Lettes Lunge.
Ja, och sen gifte vi oss 1962.
Mm.
Och bodde i en studentbostad ett år och sen flyttade vi till Stockholm då. Jag tror det var 1 juli 1963. Så, och folk som kunde ju skaffa lägenheter.
Jaha.
De var duktiga på det. Så att jag fick en lägenhet på Sikvägen i höghuset där.
Walter, då måste jag fråga dig. Vad tyckte du, bondson, om att komma till Bollmora då och se denna konstiga hus mitt ute i skogen?
Nej, jag hade ingen aning om vad det var. Nej, första gången när jag hade varit uppe och tittat så såg och tittade jag på en karta. Det var en liten prick där det stod Bollmora.
Ja,
ja, det var inte färdigbyggt det huset ens när vi flyttade in.
Nej.
Och Olsson och Skanes fabrik låg precis nedanför, för de gjorde väggarna till husen.
Det var betongen och sånt som de gjorde, va?
Ja, just det. Just
ja, det var Hasse Gynge på Trollträ som körde dit, det vet jag.
Ja, och så började jag jobba på Folksam och där var jag i 2 år.
Mm.
Och lite grann började jag väl intressera mig för politik då. Och vi hade ju, Socialdemokraterna hade makten i Tyresö, har du haft i massor med år. Gunnar Gyllnet var kommunalråd.
Ja.
Och jag tror att jag hade ett uppdrag i taxeringsnämnden ett år där.
Det var lite fint, va, att få ett uppdrag?
Ja, även om det där att vara i taxeringsnämnden var väl inte så märkvärdigt. Men
varför blev du inte bondeförbundare för då?
Ja, det kan jag säga. Det var på gymnasiet. Min far var ju bondeförbundare. Men på gymnasiet hade vi en lärare i historia som var väldigt utpräglad liberal folkpartist.
Mm.
Och han tyckte om att diskutera politik och så vidare. Och jag tyckte ju om att säga emot honom. Och sen fanns det väl några andra där på gymnasiet som var socialdemokrater. Så att han ansåg i alla fall att jag var socialdemokrat. För när jag var uppe i studentexamensförhöret, så det var ju på den tiden så hade man ju först skrivningar och sen muntliga förhör.
Mm.
Och med fyra censorer. Och då var jag uppe för honom i historia Sverige och 1809 och nu. Och vi hade fått plugga ett kompendium om de olika politiska riktningarna. Konservativ liberalism och socialism. Och så den första som satt jämte mig, han fick konservatismen.
Mm.
Och sen hoppade han över mig. Och nästa fick ta liberalismen. Och sen sa han, så jag heter Gustafsson på den tiden. Gustafsson, så tar vi socialismen, sa han. Ja, och sen höll vi på att snacka där och några dagar efteråt så Johan, en fråga var vad var det som hade gjort att arbetaren hade fått det bättre.
Mm.
Och jag sa att det var ju fackföreningsrörelsen, socialdemokratiska partiet och lite sådär. Ja, det är en grej till, sa han. Ja, det fick jag aldrig fram i alla fall. Och sen ett par dagar efteråt, jag hade tagit studenten, så träffade jag den där läraren.
Mm.
Och då sa han, det var alltid en sak jag inte fick Gustafsson att säga, sa han. Vadå, sa han, när det gällde varför arbetarna hade fått det bättre. Produktionsökningen, sa han. Ja, sa jag, men det tyckte jag inte var så väsentligt. För, var det inte lite farligt, sa han, i ett studentexamensförhör, sa han. Men betyget är ganska bra, så.
Ja. Men Walter, får fråga, när ni kom då till Tyresö och det fanns ett gammalt gäng med Gyllnet som satt här.
Ja.
Ni var ju unga människor. Var det lätt liksom att aktivera sig? För att där satt ett gammalt gubbgäng,
ja,
som hade suttit där.
Ja.
Hur var det?
Ja, jag kände inte dem så mycket för att jag gick med i Socialdemokratiska föreningen i Bollmora.
Mm.
Och där var det nytt folk som Erling Larsson hette han som var ordförande.
Mm.
Han var ombudsman på HSB tror jag. Och sen var det John Forsberg som var ju HSBs chef i Tyresö.
Mm.
Och några till.
Och ni var unga allihopa, eller hur?
Ja, det var väl någon som hade varit med lite tidigare.
Men ni var allihopa ungefär i 30-årsåldern, eller hur?
Ja.
Hur gammal var du?
Ja, jag var ju 23 väl när jag kom till Tyresö.
Ja, man fattar det, ni var unga människor som alla flyttade hit samtidigt.
Ja, det var ju så att man flyttade egentligen till Tyresö för att man fick bostad där.
Ja.
Och när vi sen efter 2 år på Folksam så satt vi ett gäng och skulle göra ett politiskt program för nästa valperiod för Socialdemokraterna. Vi satt ute i en sommarkväll i Sven Berggrens, sotarmästarens sommarstuga ute på Brevik.
Just det. Mm.
Och det var John Forsberg och jag och Erling Larsson tror jag och Sven Larsson.
Mm.
Sven Larsson jobbade på Försvarsdepartementet och han var ordförande i socialnämnden i Tyresö.
Mm. Mm.
Och jag körde ju hårt med att vi var tvungna att bygga daghem. Och det där tjafsade vi om hela eftermiddagen nästan.
Vilket år pratar vi? Är det valet inför?
Ja, 66 måste det väl vara.
Ja, 66 ja. Mm.
Och sen så åkte jag hem och låg hemma för vi hade gäster. Och när jag kom tillbaka så fortsatte den där diskussionen och då brusade Sven Larsson upp och sa att som du håller på så får du ta över socialnämnden, sa han. och det hade de kommit överens om innan på kvällen där, så det var bara för att lura mig. Ja, och sen valet så förlorade vi väl.
Ja, det gjorde ni.
Ja,
mm.
Och men det var ju ett års fördröjning så att nämnderna satt kvar ett år. Så att jag satt väl ett år som ordförande och då i sociala centralnämnden. Då hade man slagit ihop socialnämnden, nykterhetsnämnden och barnavårdsnämnden. Mm. Samtidigt så hade den där Sven Larsson tyckt att jag skulle flytta till försvarsdepartementet.
Just det.
Mm. Och det gjorde jag då.
Mm.
Sen var jag där och i två år på någon ny enhet och gjorde någon programbudget för försvaret.
Oj, ja.
Ja, och efter två år så sökte jag ett jobb på landstinget, Stockholms läns landsting.
Mm.
Som budgetchef.
Oj.
Men det fick jag inte.
Nej.
Det var 30 sökande och det var en kompis till finansdirektören som fick jobbet.
Mm.
Men jag anställdes ändå som någon utredningssekreterare för man skulle ju bilda ett nytt, man skulle gå ihop med Stockholms stad och bilda ett storlandsting 1971 och man höll på att förbereda det. Det här var 1967 som jag kom dit då. I början på 1968 så uppdagades det en skandal på landstinget där. Man misstänkte att någon hade blivit mutade utav någon som sålde möbler och annat där. Och bland annat finansdirektören, han blev avstängd.
Oj!
Och de hade fått en ny landstingsdirektör också, med Lindenkrona. Och han ringde mig på kvällen. Jag hade åkt ner till Småland för att uppvakta min mor som fyllde år.
Mm.
Och han ringde och skällde som bara den på mig för att jag hade åkt från landstinget utan att prata med honom. Men han var ju inte min direkta chef. Nej. Så att jag hade... Så han, och när han hade skällt ut mig riktigt sa han, ja nu sätter du dig på tåget och åker upp så för imorgon ska du finansdirektör, sa han.
Oj!
Ja, så gick det. Jag var tillförordnad blev jag ju.
Ja. Men Walter, var bodde ni? Ni bodde ni kvar på Sikvägen?
Ja, vi bodde på Sikvägen till 1966 tror jag det var. Då bytte vi bostad med en som ville ha vår lägenhet och som bodde i radhus på Myggdalsvägen.
Ja, i de som kallar för Skånelängorna eller vad man kallar det.
Ja, just det. Mm. Och då flyttade vi dit 1965. Kunde inte ha, jo det kanske var. Eller 66 var det nog.
Och då fick du fina grannar, eller hur?
Ja, det visade sig att Ingvar Carlsson bodde vägg i vägg.
Jag vet.
Så att vi hade en vägg ihop och vi kunde se varandra ut i trädgården. För det var ju bara ett staket emellan och små trädgårdsplättar.
Och när föddes era barn?
Ja, det första föddes 1965, Camilla.
Mm.
Och sen sonen föddes 1968.
Och ungefär 69-70, då började jag vara barnvakt hos er.
Ja, det kanske då var jag. Ja, ja.
Det var jag när ni gick på möten.
Ja. Ja.
För ni hade ett fantastiskt kuddrum där uppe på övervåningen där barnen kunde hoppa omkring.
Ja, det skulle renoveras med tiden tänkte vi.
Ja.
Och då köpte vi, det var lite modernt att köpa plastkuddar.
Ja. Skumgummikuddar. Skumgummi var det där uppe.
Ja, just det. Så vi köpte två billast.
Ja, det var det. Väldigt populärt var det.
Det tyckte alla barn var. Om det var så hälsosamt, det vet jag inte.
Sånt brydde man sig inte om.
Roligt hade de där i alla fall. Ja, och sen gick vi väl i opposition då efter valförlusten.
Ja, och Karl-Evert Österberg blev ordförande i kommunstyrelsen, va? Folkpartist.
Just det, han blev ordförande i kommunstyrelsen. Och jag kom, ja, och jag blev vice ordförande i socialnämnden. Där Lundell blev ordförande. Mm. Hans far hade varit inspektor hos Lagergren på godset.
Just det.
Innan. Och Lundell var lärare, tror jag han var. Ja, och sen under den valperioden så blev Lundell sjuk, så jag fick vara ordförande i något år tror jag nästan i alla fall. Men det gick bra. Och sen, jag kommer inte ihåg om det var valet 66 som vi hade ungdomskandidater.
Just det. Det finns en fantastisk foto på när ni står där allihopa.
Ja, vi hade en liten tidning och där presenterade man fyra ungdomskandidater. Det var Sofie Wenander Sandin.
Min mor.
Ja, och det var undertecknad.
Ja.
Och så var det Irene Duvgran.
Just det.
Och Kristina Tallberg. Vi var ungdomskandidater.
Och hur unga var ni då? Ni var alltså kring 30 eller under 30?
Ja, vi var väl mellan 25 och 30 då. Ja. 1966, ja, 26 var jag väl, tror jag.
Mm.
Och sen nästa val vann vi ju.
Mm.
Och då så hade Ulf Lönnqvist flyttat till Tyresö också. Han hade fått jobb i jordbruksdepartementet, tror jag det var.
Mm. Och för alla de som inte vet vem Ulf Lönnqvist är, så blev han ju sen idrottsminister.
Ja, det blev han. Det ingick i det, tror jag. Han blev både det. Men det var ju lite senare.
Ja, ja, men jag tänkte bara så att alla hänger med här på. Vissa namn känner man igen. Alla namn känner ju inte alla igen.
Nej, nej. Och det var ju många som hade flyttat till Tyresö. Så att Ulf plockade ihop ett gäng. Ingvar Karlsson var ordförande i arbetarkommunen.
Mm.
Och efter valet när vi hade vunnit det så skulle vi ju ta över alla nämnderna.
Just det.
Och då plockade Ulf ihop ett gäng. Det var samtliga var män.
Så var det.
Men det var ju rätt så vanligt då. Hon var den enda kvinnan med henne. Skapade man en särskild avdelning som hette ungdomsberedningen som hon blev ordförande i.
Ja, jag vet.
Ja.
Och det ska man säga också. Sen blev ju Sofie, min mor, och din hustru väldigt bra vänner och kollegor på Kumla skola.
Det stämmer det, ja.
Ja.
Ja, Lette fick ju jobb på Kumla skola direkt. Inte Kumla, hon var på
Föräldskolan.
På Rälsskolan först, och då kom kommunen och frågade om hon inte behövde någon bostad, för det fick alla lärare på den tiden.
Just det. Mm.
Men vi hade ju en redan.
Och då var det Jesse Navin som ordnade sånt.
Ja, det var
den legendariska rektorn. Mm.
Men det var väl en chans för att få lärare ut där. Alltså,
så var det.
Ja, och 1970. Det var väl vi tillträdde då, skulle jag tro, eller med det nya styret.
Mm.
Och jag blev då ordförande i sociala centralnämnden som det hette då. Då tog jag med tid att det hade blivit en lagstiftning på att de fick slå ihop de där nämnderna.
Men Walter, det här var fortfarande inte någonting ni gjorde på heltid, utan ni var fritidspolitiker allihopa.
Ja, vi hade inget kommunalråd då, utan det var ju bara, det fanns ett kommunalråd och det var väl Österberg.
Ja, och sen blev Gunnar Jansson kommunalråd efter.
Ja, men det var lite senare.
71 står det i mina papper.
71, ja. Det kanske var då vi vann valet.
Ja, det var det när vi vann valet.
Ja, just det.
Mm.
Jo, han blev kommunalråd då, för Ulf ville inte bli. Han hade för bra jobb, tyckte han. Och jag var också tillfrågad, men jag hade ju då jobbade med Storlandstinget då, och hade blivit budgetchef i det nya landstinget då. Så vi fortsatte på fritiden och Gunnar blev kommunalråd.
Just det.
Och det var ju, ja, det var en väldigt bra samling nämndordförande som vi var, tyckte jag.
Mm.
Och Ulf var ju mycket idog till, han var väldigt ivrig. Då hade han blivit ordförande i arbetarkommunen.
Efter Ingvar Carlsson?
Ja.
Mm.
Och han ville ju, vi hade många arbetarkommunmöten då, alla medlemmarna fick komma dit och jag blev ganska snart ordförande i kommunala gruppen. Det vill säga för alla som satt i fullmäktige.
Ja, och då var ni väl ganska många människor, för att det jag kommer ihåg att det var ju så tråkigt på tv, så det roligaste ni visste, för ni var ju faktiskt väldigt unga, det var att gå på möten. Så ni gick ju på möten i stort sett varenda kväll.
Ja, inte varje kväll, men...
Jo, ni vet, jag visste. Jag var barnvakt överallt i... Ja, när jag var lite äldre än era barn och massa andra barn.
Det var så att Ulf var aktiv, så att dels var det ju arbetarkommunmötena som han hade ofta. Sen var det arbetarkommunens styrelse som jag var med i. Och sen hade vi då kommunal grupp. Mm. Det vill säga att alla som var hade uppdrag i kommunen skulle ha det. Och dessutom fick de vanliga partimedlemmarna komma på mötena också.
Just det. Mm.
Och ja, så körde vi i 3 år.
Mm.
Men lite... Det var ju en väldig utbyggnadstakt i Bollmora då. Som var ju, det var ju grundlagt en hel del under julens tid. Och sen tyckte vi väl att Österberg och de borgerliga inte höll tempo riktigt. Och bland annat att det blev bara ju väldiga köer på daghem.
Det föddes 600 barn om året här i Tyresö.
Ja.
Men vet du vad, Walter? Jag tänkte så här, för vi kommer inte kunna ta... allting i ett program. Jag tänkte att jag ska ringa upp det ytterligare en gång. Så pratar vi om liksom, vad ni gjorde. För nu ska du berätta om dig framförallt.
Jodå. Och så att ofta kom vi direkt ifrån arbetet. Jag brukade åka hem och ställa portföljen och ge mig iväg ut med en gång. Ja, jag kanske åt också. Ulf Lönnqvist, han kom alltid direkt. Han hade alltid en korv i munnen när han kom. och sen körde vi då ganska långt fram på natten med kommunstyrelsemöten och så vidare.
Hur tyckte ni att det var? Var det kul där?
Ja, det var det ju, för annars hade vi väl inte hållit på, utan vi tyckte ju också att vi uträttade någonting där då. Och samtidigt så hade ju många utav oss rätt så kvalificerade jobb på andra håll. Så att i det där nya storlandstinget blev jag budgetchef. Och jag hade då Rune Karlsson som chef. Och Rune, det var Ingvar Karlssons äldre bror.
Var det?
Ja. Och han blev finansdirektör i det nya landstinget.
Mm.
Och så jag var helt omgiven utav familjen Karlsson en tid där.
Och era barn lekte, eller hur?
Ja, det gjorde de, ja.
Mm.
Och sen flyttade Rune Karlsson till Landstingsförbundet, som var då en intresseorganisation för alla landsting.
Mm.
Och jag själv hade ett kort gästspel på någonting som heter sociala nämnden i landstinget, som hade hand om barnhem och sådana här ungdomshem och sånt, där man omhändertog unga brottslingar och sådana som inte kunde vara hemma. Där var jag chef 1 eller 2 år, tror jag. Och sen tyckte Karlsson att jag skulle flytta över till Landstingsförbundet där han var chef. Och det gjorde jag. Och sen var jag ekonomichef där i ett antal år. Jag flyttade över 74, tror jag.
Mm.
Och 83 så slutade Rune Karlsson och tog hand om, vi byggde ett nytt kanslihus då vid Slussen.
Just det, vad heter det idag?
Ja, nu heter det kommun- och regionernas hus. SKR.
SKR.
Ja, men då heter det LFs hus, Landstingsförbundets hus.
Mm.
Där han tyckte så mycket om att bygga hus, Rune, så han tog hand om bygget för Landstingsförbundets verk. Och jag blev chef för Landstingsförbundet då.
Mm.
Det var jag till 1990. Och då var jag 55 år. Och då slutade jag på Landstingsförbundet. Och flyttade ner till Småland igen. Och blev chef för någonting som fanns en i varje län. Som hette Arbetslivsfonden.
Oj, ja.
Och vi fanns, det var nämligen så att svenska folket det var ganska stark inflation på 80-talet.
Mm.
Och då införde man en lag om att alla skulle tvångsspara.
Mm.
När vi hade gjort det så fick de enskilda medborgarna, de fick tillbaka vad de hade tvångssparat sen.
Mm.
Men företagen, de fick inte, de fick också tvångsspara. Utan då inrättade man en fond som skulle dela ut pengar till företagen om de förbättrade arbetsmiljön för det. Och för det inrättade man en fond i varje län och en central fond. Och jag blev chef för den i Jönköping. Vi var 4 eller 5 anställda. Och vi åkte runt till företagen och de skrev ansökningar och delade ut pengar, så man var väldigt populär bland företagen då.
Och då flyttade du hem till din föräldragård?
Då flyttade jag hem till och tog över. Det hade stått tomt ett par år eller 2-3 år sedan mina föräldrar var döda.
Mm.
Och sen bosatte vi oss här och min fru fick jobb i Värnamo istället.
Just det.
Och där var jag där i fonden, den höll på i 4 år eller något sånt där tror jag.
Mm.
Sen åkte vi till Zambia i 2 år.
Gjorde fantastiska insatser.
Ja, jag blev rådgivare till ett nyinrättat verk som ja, kunde motsvara egentligen Socialstyrelsen och Landstingsförbundet. Vi var chefer för sjukvård i Zambia.
Mm. Och din hustru Lette såg till att skolorna gjorde Operation Dagsverke för det, va?
Ja, just det. Det var senare. Men först så när hon kom ner där så hon var ju medföljande, så hon hade inget jobb.
Nej.
Utan hon gick till Röda Korset och de drev ett upptagningshem för gatubarn. Eller de fick komma dit och vara på dagen och fick lite mat och en del kunde bo över på ett ställe. Och där blev Lette och hon satte igång och moderniserade där. Hon samlade in pengar utav våra vänner och bekanta.
Det kommer jag ihåg.
Och sen hade hon ju varit verksam i Tyres Ulands och fredsförening. Och hon fick skolan i Tyresö, det var Kumla skola då. De hade dagsverker varje år och samlade in en förfärlig massa pengar. Och de gjorde hon åt där nere.
Mm.
Och vi var där i 2 år. Med mer eller mindre framgång. Lette hade väl nästan större framgång än jag, tror jag. Och sen flyttade vi hem. Och då fortsatte Lette med att ta hand om, skicka ner pengar till. Då hade det blivit, hade nämligen Röda Korset var inte huvudman längre, utan det var en, det var egentligen Tyresö, ja, eller vad ska jag säga, vi i Sverige som underhöll den där skolan för gatubarn.
Mm.
Och sen fortsatte de att ta hand om tillsammans med en svenska där nere.
Mm.
Som när de där barnen hade gått ut skolan. De fick, vi betalade skolgång för dem. Och när de hade gått ut grundskolan, 12-årig skola var det då. Så på slutet nu så har det kostat deras universitetsutbildning för de som var duktigast och yrkesutbildning.
Vad roligt.
Och det där håller faktiskt Lette på med fortfarande.
Ja, jag kan tänka mig det faktiskt.
Ja, och det är faktiskt något barn som har, de, hon har följt ända ifrån att han var på gatan tills han kommer att bli läkare om några månader bara.
Ja, men det är ju fantastiskt.
Ja. Och de samlar in en, fortfarande en 100 000 om året tror jag och skickar ner.
Du har en väldigt effektiv och duktig hustru.
Ja, det får man säga.
Ja.
Ja då. Och nu så sen blev man pensionär med tiden.
Ja, har ni fått barnbarn också?
Ja då, jag har till och med ett barnbarn som tänker gifta sig till sommaren.
Oj!
Som är i Amerika och studerar och ska gifta sig med en amerikanska. De träffades på universitetet i Skottland som de gick på båda två. Och nu bor de i Arizona i Amerika och son, barnbarnet doktorerade.
Oj, men var bor din dotter Camilla och var bor din son Daniel? För de har ju också bott här i Tyresö.
Mm. Camilla bor i Upplandsbro kommun. Ute i en stuga nere vid Mälarstranden. Och Daniel bor i Göteborg och jobbar på universitetet där.
Inom vilket område?
Ja, han är miljöekonom.
Oj.
Så att han håller på med mycket internationellt arbete och så. Och han har doktorerat också i Göteborg.
Vad kul. Ja. Det var Walter. Nu gick det liksom en 40 minuter här i det här programmet.
Ja.
Och jag tänkte så här, att vi skulle dyka ner lite mer. För att det finns ju väldigt mycket att säga om olika etapperna i Tyresö när man byggde.
Ja.
Hur tänkte man när man byggde Krusbo? Hur tänkte man när man byggde gymnasiet?
Mm.
Du har ju varit med under hela den processen.
När
väldigt liksom, det var ju Erik Magnusson som var, dessutom var kommunstyrelsens ordförande ett tag. Och Sven Leonell. Ja. Det var en lång period. Där det byggdes väldigt mycket. Och konstigt nog när man letar efter information så finns det väldigt lite om vår moderna historia.
Ja.
Så jag tänkte att jag skulle köra liksom olika delar sen så att du får berätta hur ni tänkte när ni skapade och hur ni som var samhällsbyggarna.
För att man kommer inte ihåg så mycket när man är gammal. Men en del kommer man väl ihåg.
Ja, vi får titta där i Ulf Lönnqvists bok. Där står
jag har läst den på nytt nu igen.
Ja, vad bra. Ja. För jag tänkte om vi tar då olika perioder där.
Mm.
För att jag har ju frågat olika människor. De påstår att det är du som har bäst minne just nu. Så att det gäller att se till att du får berätta det där. Så nu vet ju vi lite grann om Walters liv.
Ja.
Som då inte hette Slunge från början. Det tog du efter hemgården.
Ja, det är efter byn här, ja.
Som hette vad då?
Byn heter Slungsås.
Just det. Mm.
Och det blev Slunge när samtidigt som jag tog studenten tillsammans med mina syskon bytte vi namn då.
Så att ser man ett namn som heter Slunge så är ni släkt allihopa?
Ja, det kan man nog säga.
Mm, kul. Och om du ska sammanfatta din liksom period i Tyresö, var det en positiv period som när ni bodde här?
Det var en väldigt positiv period, måste jag säga. Vi blev ju väldiga lokalpatrioter, alla som bodde där.
Ja.
Man trodde ju att man blev förvisad först där ute till Tyresö. Men med tiden så blev det ju väldigt trivsamt och människor trivdes där. Även om det fanns stora problem också så verkade de trivas. Och Tyresö utvecklades ju väldigt mycket.
Ja, fantastiskt mycket. Om man tittar på befolkningsutvecklingen så var det ju liksom... Ja. Ja, från början när ni flyttade in på Sikvägen så kanske det var 5 000 människor som bodde där.
Det var väl en 6-7 000 tror jag när vi flyttade dit.
Precis. Vet du vad, Walter? Jag ringer sen igen till dig så att vi får ta det i portionen här så att vi inte helt gör slut på ditt huvud.
Nej, det är bra.
Du får hälsa din fantastiska hustru.
Det ska jag.
Jag tänkte försöka intervjua henne också så småningom.
Ja.
Du får göra henne beredd på det.
Ja, ha det så bra. Ha det så bra.
Tack. Hej. Tack så hemskt mycket för att du ställde upp.
Mm. Mm.
Hej.
Hej.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag som försöker reda i historien, den politiska historien som nu var utifrån en socialdemokratisk perspektiv heter Ann Sandin Lindgren. Och jag ska även försöka intervjua de andra hur de såg på utvecklingen för att när det gäller verklighet så har man olika beskrivningar.